Sändningen presenteras av Nya Expect, odds och casino i mobilen.
Okej vänner, vi är tillbaka. Även fast det är helg så är det klart att vi ska komma ut med ett podcast eller rörligt material på Viaplay. Viaplay Hockey VM podcast nummer 6 betyder att vi har hittat in ordentligt i den 87:e VM-turneringen i hockey. Och för Sveriges del, det börjar ju bli en vana nu. De vinner och sätter nya rekord. Vi tänkte samtala om det här med herrarna som ni ser i bild, Mattias och Håkan. Det är tur att ni har olika färg på tröjorna och skjortorna idag, annars har jag knappt känt igen er. Och lite skägg där på notan. Jag börjar med dig Mattias. Hur är läget? Han av sig glasögonen.
Ja, det är bra. Ja, jag tänkte när de sa att ser ut som Håkan, då får jag slänga av mig glasögonen direkt. Ja, det är bra. På plats i Ostrava nu. Så det är kul, därför man blir ju, när jag har varit i Prag, den gruppen, då man nördar in på alla de lagen, så man känns ganska färsk med Sveriges grupp här nu.
Ja, det var det jag tänkte. Bor du, tror du, i Håkans gamla rum i Ostrava? Gjorde ni bara ett sånt skift att ni bytte precis liv, kan man säga?
Ja, det fick jag direkt. Niklas Holmgren kom ju över direkt och knackade på det. Åh, vad bra, du är Håkans rum. Så att, ja, vi gjorde bara ett swap.
Jag är ledsen att du fick mitt köffer då, för när jag kom in så fick jag ditt gamla rum här också. Och jag måste säga att de tre första rummen har jag svårt att förstå vad de är till, men det fjärde bor jag i då, så att den sviten finns det utrymme för.
Ja, det ser jag. Ja, då måste jag ha fått något annat än det upplägget jag hade i Prag.
Det är skillnad om man tar en gammal NHL-kaptens rum, Håkan, mot en SHL-räv som dig, vet du, eller elitspelare, vet du. Då är det lite andra förmåner, men så ska det vara. Håkan i Prag, Mattias i Ostrava. Vi börjar lite med dig, Håkan, som nu har växlat då till Prag. Men har med dig i färskt minne det Tre Kronor har gjort. Det snacket om Tre Kronor, hur mycket har det nått till Prag? Hur bra Sverige är?
Oh ja, det är jättestort. Jag träffade Chris Johnston igår och jag träffade tjeckerna, Martin Hostak, vissa andra, och alla pratar om Sverige, för det är liksom det hotet mot dem i den här gruppen. Det ser alla. Det är ingen riksdag som pratar om USA längre eller Slovakien eller liknande, utan det är Sverige med de här backarna framförallt, och så de har koll på alla. Det är det de säger om. Och liksom det är sådär, liksom, hur spelar de? Varför spelar inte Dalin mer? Och Erik Karlsson, är han intresserad verkligen? Är han seriös då? Allting sånt här. Så att, här är det en stor nyfikenhet och liten oro också för vad Sverige kan ställa till med.
Du Mattias, du som självklart har sett matcherna ändå, men nu fick du se Tre Kronor på nära håll där från läktaren i Ostrava. Vad säger dina hockeyögon om det Sverige du följer nu?
Att det ser mycket bra ut. Att jag tycker många av de här frågorna besvaras när man pratar i de här killarna, våra stora stjärnor, är de intresserade av den här turneringen? Då är jag så här, ja, absolut är de det. Därför det syns, de kör på, vilket jag har efterfrågat lite. Först var det framförallt Kanadas inledande matcher, det de är berömda för, Kanada, tycker jag, det är just det att de tävlar stenhårt. Och det måste jag berömma Tre Kronor, utan det här laget tävlar där ute, och då brukar jag oroa mig mindre för vilka som gör målen och är han i form, är han het, utan som grupp ser Tre Kronor riktigt bra ut.
Men du, om du utvecklar det, att du ser att de tävlar, vad menar du?
Jag brukar prata om det här spelet ifrån pucken. Hur agerar man? Säg att du har puck inom lagen, men vad gör spelarna som inte är puckförare? Det här att man viljan att hoppa in, skapa, driva upp tempot, det är nummer ett. Sen är det än viktigare, som jag brukar titta på de bästa lagen, hur agerar de när de inte har puck? Hur sätter man press på motståndarna? Självklart i förhållande till ett system du har. Har du ett system där du är lite mer passiv i mittzon, men sen blir aggressiv? Men Sverige gillar att de har en fin avvägning, att när de går, då går de hårt. Och då är det inte en, två som man kan peka ut att oj, vad de här två killarna jobbar hårt i Tre Kronor varje match. Utan som ett kollektiv så verkar de klicka väldigt bra. Och det är det jag menar när man är påkopplad som lag, att vad en gör, gör alla.
Och just om man tar med sig det, Håkan, du har ju sett matchen i efterhand. Det som hände, Sverige med en väldigt fin start mot Lettland 2-0. Man märkte att det var lite prestige från fjolåret när Lettland besegrade Sverige i kvartsfinalen. Sen då gick de ju upp till 2-2 Lettland. Då gör ju Sverige på något sätt bara pang och sätter det där VM-rekordet med 3 mål på 26 sekunder. Hur mycket kan man ha med sig det där, att man kan verkligen koppla på, verkligen ha det med sig? För det har varit rätt lätt för Sverige i varenda match, hon menar jag inte matchen mot Lettland.
Mm. Ja, men det är ju både en välsignelse och en förbannelse lite, för att välsignelsen är ju att det fungerar bra när man kommer på det sätt som man kommer senast, och det kanske var lite att man kände sig lite orättvist behandlad med Dahlins utvisning eller lite ifrågasatte saker och ting och liksom fick en generell tändning. Men sen kan det ju vara en förbannelse för att man hela tiden blir invaggad i lite falsk säkerhet att vi tar i lite extra om det börjar gå emot oss lite. Och det har man ju märkt att det funkar inte riktigt i den här turneringen så. Och det kanske är ännu mer latent skönbart här i Prag då, när vi såg Österrike på det sättet de har spelat. Men Kanada var lite av den sorten igår också. Hade en rätt så knaper inledning mot finnarna. Va? Finnarna körde över dem mer eller mindre. Men sen då så liksom satte de på strömbrytaren och så började de pumpa riktigt alltså ut finländerna. Och till slut så var det, då kändes med, man kände redan utifrån 12-13 minuten i första perioden. Oh, nu börjar de komma här. Va? Nu kommer finländerna vika ner sig till slut. Det tog ju för sig en 50 minuter. Va? Men sen så var det typiskt det här gamla Kanada-laget. Så att var lite imponerad av kanadensarna faktiskt med tanke på den filosofin som de lyckas genomföra.
Ja, de hade det, precis det som Sverige fann i mötet med Lettland när man gick från 2-2 till 5-2 på 26 sekunder. Två utav målen av Fabian Zetterlund.
Fabian, hur kul var det att spela hockey idag?
Nej, men det var roligt. Tidig match också, lördag, så det var mycket roligt idag.
Du var på hugget trots den tidiga starten och smällde in två mål på 17 sekunder. Vi måste stanna till vid det. Hur var det?
Nej, men jag får väl egentligen pucken i bra lägen och jag ser att varför inte ta ett skott. Och speciellt första målet var väl lite så. Sköt igenom backens ben där, men och andra fick jag väl egentligen gratis i mitt zon där. Så det är två bra mål och kul att vi kunde göra ett tredje också så pass snabbt efter.
Vad tänkte du när den andra pucken gick in så pass tätt in på den första?
Nej, jag hade faktiskt fått hela tejpen uppkörd av en skridsko innan, så jag trodde inte klubban skulle hålla, men det gjorde den tydligen.
Och det där var en ganska viktig sekvens i matchen, det var där ni tog kommandot igen.
Ja, jo, men det var det. De fick två snabba mål där. Viktigt för gruppen att det händer också nu så tidigt i turneringen, och det visar att vi har en styrka att komma tillbaka och vända på grejer, så är det bra vinst.
Hur skulle du beskriva din start på VM?
Nej, men jag vet vad jag ska göra där ute. Jag menar, jag har varit med nu och spelat. Jag spelade förra året, jag vet vad det innebär och sådana där grejer. Och jag har fått en säsong i USA i mig och jag känner mig mer starkare och bättre hockeyspelare komplett. Så jag tycker jag har fått en bra start och jag känner jag vill bara fortsätta.
Kan du berätta lite om din roll för de som inte har koll? Vad är det du ska göra där ute?
Nej, men jag ska väl böka på lite och liksom vara framför mål där det händer och vinna tillbaka puckar upp till back och in på mål igen och även ta lite skott utifrån och sådär som jag gjorde idag. Så det var lite, ja, var framför mål.
Du, ni vinner match efter match. Hur bra är det här laget?
Det får vi se.
Ja, det var härligt att se hur han tryckte på det här Fabian Zetterlund. Han är kul att höra också tycker jag. Det är en frisk fläkt där. Hur skulle du beskriva honom som hockeyspelare, Mattias?
Ja, men jag gillar ju det han bidrar lite med, det fysiska spelet, sätter tonen ibland i svenska forechecken. Och det är viktigt att ha det elementet i ett lag också som är ett generellt väldigt spelskickligt lag. Jag gillar den. Sen har han ju också målskyttet och det fick vi verkligen se mot Lettland. Men det jag tycker han har stuckit ut med hittills i turneringen, det är liksom det här att det syns att han vill, han gör det jobbigt för motståndarna och det här viktiga jobbet att vinna tillbaka puck i anfallszon för att skapa andra och tredje chanser.
Om man tittar på forwardsuppsättningen så, det är ju många stora namn, jag menar Raymond är där, vi har Kempe, två spelare som har gjort över 70 poäng i NHL. Sen har vi ju en VM-debutant i Marcus Johansson, uppe på 9 poäng, nu skugga Josi och Hischi där uppe i poängligan. Hur förvånad är du över det du ser av Marcus Johansson, Mojo, Håkan?
Egentligen inte så mycket. Jag är mer förvånad över att han är VM-debutant vid 33. Att han inte varit med förut. För det är ju någonting man tog nästan som en självklarhet när man liksom har sett honom under alla år. Men han har ju haft förmågan liksom att vara med och bidra till, ska man väl också påstå. Att spela i bra lag så han inte haft möjlighet att göra det. Men sen passar ju hans skridskoåkning, hans rörelseschema och allting sånt där. han kanske får lite extra möjligheter att glänsa med det tack vare att det är lite större ytor här då. För att, det måste man ju säga, han drar ju upp väldigt, väldigt stora fårer bakom sig som andra kan nyttja, va. Och sen det här så sätter han tar in pucken i powerplay till exempel. Och lättheten han rör sig i powerplay från nere bakom mållinjen upp till positioner och framför mål eller på utsidan på P-punkten och sånt där. Så att, ja, jag är mer som sagt förvånad över att han inte har varit med tidigare än det han gör på isen här.
Men ser du en annan Marcus Johansson, Mattias, än den du följer i Minnesota under NHL-säsongerna?
Nej, inte vad han kan kunskapsmässigt, men om jag drar en liten parallell med Marcus och Burakovsky där. Vi måste också veta att de är i en situation nu kanske i NHL där det är lite hur förlänga karriären, lite visa upp på internationell nivå att vi är av högsta NHL-kvalitet. Det här är någonting att satsa på. Förlänga, skriva nya kontrakt kanske för nya klubbar. Och det tycker jag är lite roligt när man pratar om den inställningssporten. Man tittar på skicklighet och vad man har gjort tidigare. Men här är två killar som kanske har väldigt stor anledning under det här VM:et att visa sin bästa sida. Och det har de ju faktiskt gjort hittills i Tre Kronor. Både Burakovsky och Johansson här har ju varit två av de mest produktiva spelarna. Är det för att kanske att man är extra påkopplad, för här ska man visa att vi håller hög nivå.
Ja, det gör han sannoliken. 3 poäng mot Lettland. 9 poäng totalt alltså, Marcus Johansson. Så stannade upp hos Ludvig Svan efter segern över Lettland.
Marcus, hur var det att spela den här matchen?
Kul. Kul med lite känslor. Hetta till lite där ute och en tajt match. Så det var roligt.
Var det en schysst match då? Låg det på rätt nivå det som hände där?
Det var väl lite småfult här och där. Sen det är hockey, det smäller lite och det är lite fula grejer, men det är bara kul när båda lagen vill verkligen vinna och brinna för det och stå upp för varandra också, så att det är helt okej.
Okay. Måste fråga dig om den här situationen som domarna kikade på. De övervägde en spearing, men så blev det inte. Vad hände där?
Ja, jag vet inte om de kollar på spearing eller om det bara var slashing. Jag slashar han crosscheckar mig, jag slashar han. Den brann till lite för mig, men det är sådana lite känslor. Jag var inte så orolig att det skulle bli mer än 2 minuter, men man vet aldrig. Det brann till lite och sen så kommer man på sig själv lite, men skönt att det bara blir en 2.
Och du fortsätter att producera poäng framåt. Du är het nu.
Ja, ibland säger det. Ibland går det in och ibland gör det inte. Just nu gör det, så jag hoppas att det fortsätter. Bara. Det är kul att spela och jag har sagt det hela tiden. Så länge någon gör det spelar ingen roll vem. Vi vill vinna och det är därför vi är här, så att... Det är alltid kul att vara med och delta i det.
Sen så vaskar ju de om lite i kedjorna idag och du får kliva in med Joel Eriksson Ek och Adrian Kempe. Hur trivdes du där?
Ja, men bra. 2 grymma hockeyspelare. Jag spelade med Joel mycket förut och man vet att man har han alltid och Adrian som rör sig mycket och åker skridskor och skapar lägen. Så att, det var kul. Jag tyckte vi spelade bra och sen så blev det väl lite ryckigt i 5-mot-5-spelet med alla utvisningar och så. Jag tyckte det var bra.
Mojo till Svan och det blev lite prat om den där incidenten. Jag vet inte om du såg den, Håkan, när Lettland skrek på spearing på Johansson. Det blev en 2 minuter där med när han slog upp klubban. Han sa ju själv att det brann till lite. Vad tänkte du om situationen, Håkan?
Nej, jag såg den inte så speciellt bra faktiskt. Så att, jag la knappt märke till den, så måste jag erkänna. Så att, därav så ska jag väl inte säga allt för mycket. Vi hade ju dock en liknande incident i Kanada-matchen här, va, där Byram slog upp den på Puljärvi. Men den var, och det var ju rakt upp i klockspelet på den. Va, så den var ju hur tydlig som helst på kameran. Efteråt så såg ju domarna det, så det var ju liksom, ja, det tog ju 2 sekunder när de vinner och tittade på sig, så bara liksom tog de 5 minuter på. Så att är det ändå väldigt tveksam och det inte syns såklart, då kan man ju utgå från att då var det inte så allvarligt. Men den som Byron hade på Puljärvi, den var ju klockren som sagt, det gick inte att missa.
Men vad tänker du kring den notan när han säger själv, Marcus, ja men det brann till? Och det är klart, han vet ju också att han får inte göra så. Det renderade i en utvisning. Men ändå, just fenomenet att det brinner till i gruppspelet för en så rutinerad spelare. Vad ger det?
Det har aldrig gjort för notan. Det har aldrig brunnit hos notan, inte han.
Nej, och där har vi experten att brinna till som... ja. Nej, men det här är... jag säger, det här hör till. Sen kan vi tycka att det är synd och det är tråkigt, och utan det här är att tävla. Och det här, bakgrunden till det här var att letterna spelade riktigt fult i första perioden. Jag brukar aldrig kommentera domarnivån, men igår gjorde jag faktiskt det under den första perioden när jag och Niklas Holmgren körde matchen. För jag tänkte, nu börjar de tappa det här, för att det var upp och slå på svenska händer och lite bak på vaderna. Allt för att provocera, för de hängde inte med. Och då tycker jag, som vi har sett annars, hur bedömningarna är idag brukar vara mycket hårdare. Men domarna släppte väldigt mycket. Och då kommer du till nästa punkt, att både som individ och som lag så väljer du, nu måste vi stå upp emot det här. Vi tar inte den här skiten från det här lettiska laget. De var på Hedman och Erik Karlsson på ett rätt fult sätt. Och då går du över till nästa. Ja, men det brann till lite, för att man blir pushad till det här. Det var inte att det bara brann till för Marcus Johansson helt plötsligt. Det här byggdes upp under den första perioden. Det blev den här granskningen av Dahlins tackling. Och sen bara några minuter senare så skedde det här. Så att man får se det lite i kontexten av hur första perioden hade sett ut från lettisk sida. Så att... Ja, om man säger så här, inte bara för att Marcus Johansson är svensk, utan jag förstår varför han hamnar i den här situationen.
Kan vi inte ta Dahlin-tacklingen också? Han fick ju lämna matchen. Vi vet ju inte om det blir vidare straff för honom. Det kanske ni vet, ni som lyssnar eller ser på detta. Då kanske beskedet har kommit. Håkan, vad tyckte du om situationen?
Lite svårbedömd, skulle jag vilja säga. Jag hörde också Erik Karlssons intervju, han sa ju det liksom, att ja, de pratar om att han lättar från isen och sen, men gör man ju varje tackling vid det läget när du sätter in tacklingen eller ögonblicket efteråt när du träffar. Så att det är också en sån här 50-50 grej då, som går åt fel håll. Så att med tanke på hur det har sett ut tidigare med just avstängningar och liknande för såna här incidenter, så jag skulle inte vara helt osäker på att det blir en match i alla fall. Det tror jag att han kommer få, bara liksom generellt på den utvisningen. Jag tror Bayram till exempel, som vi såg i den här spelningen här, och kommer få två matcher eller liknande, för den var mer medveten. Men det är generellt en uppfattning och erfarenhet jag får, att här liksom går man nästan lite på, ja, ska vi säga, lite politiskt sätt att skydda domarna när de tar sån här utvisning och ge en avstängning bara för att bekräfta och vidimera att domarna gjorde rätt.
Då skulle han missa mötet med Frankrike. Det känns ju som att det kan vara rätt okej ändå för att klara sig. Men vad känner du? Vad är din åsikt, Mattias, nu med lite distans till det?
Jag tror inte han kommer bli avstängd faktiskt. För när man sitter, jag håller med Håkan, svårbedömt, och samtidigt, även det var en bra intervju med den lettiska spelaren som mottog tacklingen efteråt. Han sa så här, att han gör allting rätt. Jag skulle ha gjort samma sak, förutom det sista då, att den här kontakten lite mot huvudet, och att man sa det här, att han står upp och är aggressiv i det läget. Så att jag tror inte kommer rendera en avstängning, och jag tycker de här tacklarna är så, ja, jag ska inte säga löjligt, därför att nu träffar han, jag är väl mer att den första kontakten är i stort sett armbågen mot huvudet. Mm. Därför det är Håkan inne på det, att man skjuter ifrån en tackling med att man har förmånen av en repris när man säger att han är 3 centimeter lätta från isen. Ja, men så ser det ut 90% av tillfällena. Ja. Även när du försöker skydda dig mot en tackling, så försöker du liksom trycka ifrån och emot. Och då är det lätt att man är borta från isen, lättar med skridskorna. Så att, men vi får ju... Nu blev vi också... Direkt efter han mottar smällen så ligger han kvar. Jag undrar hur det där blivit, om han liksom studsade mot sargen och fortfarande stod upp och spelade vidare, om överhuvudtaget den här reaktionen. Så där har vi igen det där när en spelare faller ner.
Ja, men just det också. Jag vet inte om ni såg, du gjorde väl det, Mattias, i studion när Jakob och Erik visade också. Jakob var inne på det, han har ju åkt på många sådana här smällar mot huvudet själv. Fick ju avsluta sin karriär på grund av hjärnskakning. Han var ju också inne på det, liksom att okej, det är utvisning, det är inget snack om saken, och att de accepterade att han fick lämna matchen. Rasmus efter det där, men just att den lettiska spelaren, han har ett mycket större ansvar också. Man måste verkligen utbilda unga spelare att de måste agera på ett annat sätt där. Är ni med på det?
Oh, men det här går ju 10 år tillbaka. Ja, vi har pratat om det länge, ja. Det här att åka runt med ett stopptecken på ryggen och då försvinner allt ansvar. Jag säger från 2 meter från sargen och närmare, i en kontaktsport som hockey, då gäller det liksom, du har lika stort ansvar att vrida på huvudet för att se var motståndarna kommer ifrån, eventuella faror, som jag säger, alltså att man får varningsflaggan ska gå upp, som att du letar en konstruktiv passning.
Ja, men det, alltså det, och det, jag håller ju med där också, för det är ju som sagt, det har vi ju pratat om, och det går lite på att man i dagens läge, så du vet ju själv, jag börjar kalla det TikTok-hockey eller sociala mediehockey, va? Det ska byggas så jäkla mycket på individuell skicklighet och puckkontakt och allting sånt där. Och då blir ju motsatseffekten, det blir ju det att det fysiska spelet som motståndaren kommer att försöka och beröva det för pucken på, det är ju med fysiken. Men det pratar man inte om när du ska utbilda den här individuella tekniken. Att du måste då lära dig se upp, ha huvudet högre upp, veta vad du är och vad du gör. Och sen vara beredd på att hela tiden bli tacklad. Det är ju som, det var Palat nu, va, som tjeckismatchen här, som vände precis vid sargen då. Går åt ett håll och så vänder inåt med pucken mot sargen. Och då automatiskt blir tacklad i ryggen och sen så blir det palaver av det och hela den där biten. Det är de situationerna som man också måste lära sig att, ja, då kan du inte använda den tekniken. Då får du vända åt andra hållet så du har kroppen ut och ser vad motståndaren är och kommer. Så det är många sådana små element som man har glömt bort i utbildningen, tycker jag, av unga spelare. Och det kan vi ju så säga, det kan vi ju skylla på andra på, men det är individens ansvar, alltså spelarna upp till själva, att inse lite vad de är på. De är på en hockeyrink, det är en kontaktsport. Här blir ju överkörd om du inte ser upp.
Ja, och han var ganska skön, för som Mattias var inne på intervjun efter, så var han ganska glad, han körde vidare. Han åkte på en annan smäll sen senare också, och han var rätt okej efter nederlaget med 2-7 också. Det är ett Sverige som bara ångar på. Vi får se hur det blir där med Dahlin. Vi återkommer med beslutet därefter. Men en sak är säker, det är Tre Kronor som är den stora dominanten så här långt i VM-turneringen. Det är Tre Kronor som har 26-7 i målskillnaden och har vunnit 5 raka matcher. Peter Gide och Niklas Holmgren, tillsammans är de väl över 110 år. De har bevakat mängder med VM-turneringar och OS-turneringar. Lite intressant att höra vilken favoritupplaga de har av Tre Kronor och hur stark det här laget 2024 är.
Du börjar ju komma upp i år, Niklas.
Nej, lägg av. Okej då. Jag vill bara säga, det är lite trevligt. Vi har ju en fin kameraman idag. Vi måste nästan presentera honom. Det är ju modernt att säga att vem kameraman är liksom i Jerusalem och så. Men vi har Mattias Nordström som kameraman här i Ostrava.
Hur tycker du det går?
Så här långt. Vi har ju precis börjat. Men vi har börjat i lovande.
Ja, ja. Men du minns att det där är Mattias, alltså?
Ja, det minns jag. Det minns jag.
Ja, för det är det jag tänkte du skulle försöka jobba med idag. Minnet och kanske att minnas svenska Tre Kronor-upplagor, ja, som är dina favoriter genom åren.
Och du gör detsamma?
Jag tänkte göra detsamma och jag tänkte låta dig börja eftersom du är mycket äldre än mig.
Ja, jag är flera år äldre än Peter Gide. Jag är faktiskt född på 60-talet. Det var mycket, du var aldrig med om månlandningen, det var nämligen jag. Det var mycket intressant, men det ska vi inte tala om nu.
Men det gick 7 sekunder av den tid.
Ja, som kommentator, enkelt. Solskensolympiaden 2018, det bästa, det sämsta, när Sverige förlorade VM-finalen mot Finland 2011. Ledde med 1-0 i slutet av andra perioden och förlorade med 6-1. Men sen går jag tillbaka till min barndom. Jag har letat länge för att just kunna ta tillvara på de där extra åren jag har på dig. Och jag vill minnas Wien-VM 1977. Det var på den tiden Sovjetunionen var som bäst. Det var innan KLM. Det var Michalamov, Petrov och Michailov som var den stora kedjan då. Sverige fick ju stryk varenda gång. Det var alla lag fick ju stryk mot Sovjet. Men då i den här turneringen så fick Sovjet lite strul på slutet och förlorade mot Sverige i gruppspelet. Det var ett mästerskapsomgång. Och i sista matchen så möttes Sverige Sovjetunionen. Skulle Sverige vinna så blir Tjeckoslovakien världsmästare. Annars hade Sovjet vunnit. Och det blir en sjuhelsikes match. Göran Högosta står på öronen. Om ni inte kommer Göran Högosta, ungt folk, gå in och googla på honom. För det var en målvakt. En annan stil än idag, men Göran Högosta. Och Roland Eriksson, Leksand, gör hattrick. Hans Virus Lindberg var förbundskapten. Så VM 77 i Wien. Mitt första riktigt goa VM-minne vill jag lyfta fram.
Och det är alltså ditt Tre Kronor 1977. Hur hade
inte mitt, men jag ett av mina.
Ja, ett av dina. Hur hade de stått sig mot det laget som spelar idag, tycker du? Om du försöker jämföra dem på det sätt som det går att jämföra dem.
Jag tror att det stått sig ganska bra om de har haft samma träningsmöjligheter, samma utrustning och liknande. Det var ett fint lag med... Ja, det var Mats Åhlberg, var med Krobbe Lundberg. Det fanns ju så mycket, många fina spelare. om jag bara namedroppar där. Så att det var just den här tiden, första minnet, det sätter sig liksom. Några år av ens ungdom så är man extra mottaglig.
Mm. Nu är jag ju betydligt yngre än dig, så att jag tar och flyttar klockan lite framåt till 1987. Och till målet med stort M.
Ska du också vara i Wien?
Du ser hur huden ställer sig upp på mina armar.
Wow!
När jag tänker på målet med stort M. Mm. Och vem är sist på pucken i målet?
Sandström.
Ja, Thomas Sandström. En så hårt arbetande, ful men ändå fin hockeyspelare får stå där och raka in pucken i målet. Ett mål som jag hade kunnat gjort om jag hade stått på den platsen. Men allt där före är ju som i en sagoberättelse och hela avslutningen och allt som hände i hela turneringen. Och att jag då var 16 år gammal och kunde följa det här. Och att det var revanschen efter andra platsen året före. Det fanns så många komponenter i detta Tre Kronor. Och så var väl Anders Eldebrink med, va?
Ja, det var.
Ja. Anders Eldebrink är ju en av mina absolut största favoriter i hockeysverige genom tiderna. Tänk att han hade så mycket tid och allting var så majestätiskt. Han var som en kondor som seglade omkring på isen och slog fantastiska så kallade
mackor. Det är kul att se dig så carried away. Jag har aldrig sett dig liksom, du var uppe i... Ja, det var härligt.
Men det här är ju min historia och min förälskelse vad gäller ishockey. Just det här guldet. Och sen så kronan på verket, de fantastiska, oslagbara kostymerna som de hade när de tog emot.
Bängar, jag har sett den där live, den där, jag har känt på den där kostymen.
Tänk om vi kunde haft dem igen nu när vi jobbar.
Det var stiligt, vilka tider. Men kan jag säga så, vi båda valde Wien, 10 år emellan, 77 och 87, du fick ett guld men jag tog ett silver. Jag minns ju den där också väldigt väl som du, men jag tänkte jag ska gå lite längre bak. Så Wien, det gillar vi.
Ja, du gillar Wien, Holmgren, det är bra.
Jag gjorde.
Ja, vi tackar herrarna Gide och Holmgren för det här. Och intressant att höra och få lite nostalgi också. Hur är det att umgås med dem förresten? Ni har gjort det båda nu, Mattias. Blir det mycket paddel med Peter?
Ja, vi försöker hitta tider för lite daglig aktivitet. Och det är rätt skönt att få röra på sig, för att man märker... Det blir mycket tid på ishallen, väldigt mycket sitta still och använda huvudet. Då är det skönt att bara... Få röra på sig fysiskt.
Ja, det är bra. Holmgren kan få lite lektioner också, se om man kan snacka ner Peter. Det är väl en möjlighet han har. Jag gav ju ett råd till dig i noten att enda sättet man kan stoppa Peter, det är liksom att pricka bollar på honom. Då blir han lite irriterad till slut och tappar det.
Ja, jag ska pröva det idag.
Ja, gör det. Då kan det bli intressant. Men Sverige öser på. Möter alltså Frankrike på måndag 15.30 TV6 via Play. Sen är det avslutning på tisdag. Möte med Slovakien. Då kan de verkligen då slipa detaljer inför kvartsfinalen som är på torsdag. Det är semifinal på lördag, final på söndag. Det har ni koll på. Men vi behöver lite koll på grupp A. Mattias känner ju den väl och Håkan har också nu doppat ner tårna i den. Håkan, hur mycket skiljer på grupp B och grupp A i tempo? Skillnad?
I de tre matcherna som sagt, som jag såg i början för Sveriges del, så tycker jag väl att USA-matchen var helt okej. Och sen så började det sakta men säkert gå ner för att motståndet känns lite enklare. Här är det ju faktiskt tvärtom lite, va? Här möter alla bra lag och eventuella kvartsfinalmotståndet till Kronor. De möter varandra på slutet, vilket innebär att de har ju en ökande trend när det gäller intensitet, tempo, kvalitet och liknande. Och det kan väl vara lite oroande för Tre Kronor då, som sagt. För att risken när man möter, som du säger, Frankrike och Slovakien där, även fast Slovakien kanske är lite starkare motståndare, det är ju liksom att man tappar lite i vaksamhet och i detaljer och liknande och sånt där. Så att den här gruppen tycker jag känns lite starkare, den känns lite ovissare. Jag tycker lagen här också spelar olika, alla fyra. Och jag måste säga att det är laget som har imponerat på mig mest. Kanada igår var bra i för sig, men det som har imponerat mig mest är schweizarna. Och jag kan bara säga det, Roman Josi, han är för jävla bra alltså.
Ja. Vad tänker du när du ser Josi spela notan från din backposition?
Jag måste bara säga att Josi är för jävla bra. Därför jag måste bara säga, därför det intrycket de matcherna vi såg inledningsvis, och då hade ju inte Fiala dykt upp. Så vi vet ju, han ledde ju turneringens poängliga efter två matcher. Då hade han väl 5 poäng. Nu leder han den fortfarande med 10 poäng. Så att han, även om han hade inte lika bra omgivning som han har fått nu när det gäller powerplay och det, så har Jose, jag berömde han också. Han har ganska lång klubba och är extremt rörlig försvarsspelare. Så vi pratar om hans offensiv. Men titta på hur han rörlig och kan då avväpna motståndarna med en smart klubba och en väldigt rörlig defensiv. Och därifrån vänder han spelet. Så att det vad jag har sett, vi har fantastiskt duktiga backar i Tre Kronor, men hittills i det här VM:et så ingen försvarsspelare har varit bättre än Roman Josip.
Men Otan, alltså jag gillar Hedman och Karlsson, men de är två olika spelare. Josip är mer lik Hedman, men han har mer is av Erik Karlsson än vad Viktor Hedman har med sig Erik Karlsson. Så att han är liksom lite mer hela tiden, för att han är lika bra, lika lång klubba som Hedman. Kliver upp i banan istället för backa ur och avslutar motståndarnas kontringar smart, va? Och sen har han lite den där lättsamheten, elegansen kanske i av Erik Karlsson dignitet och som inte Hedman har. Så han är ju liksom lite mer än vad Hedman är, men ungefär, men på samma nivå. Så liksom ser jag honom, för att beskriva honom då, för de som inte har sett han riktigt.
Ja, och sen kommer han från en säsong när han nu är också nominerad till en då som NHLs bästa back tillsammans med Hughes och Makar då från Vancouver och Colorado. Så att han kommer ju från ha en väldigt bra säsong.
Och vi pratar ju att vi irriterar oss ju hela tiden på att Erik Karlsson gjorde 101 poäng, va? Jag tror den säsongen så hade Josi 95 eller 96 eller sånt där, va? Så det skiljer inte mycket på den delen heller i offensiven. Och det har han haft, jag tror det är Jonta räknar ut här att han har alltså 240 poäng de senaste 3 säsongerna på 225 matcher. Över 1 poäng i snitt per match.
Ja, det är sanset. Vi hade ju med Lidas, Niklas Lidström i vårt program igår för att prata om de svenska backarna. Vi skulle komma in på Josi också, men vi hade inte riktigt med, men backbeståndet i den här turneringen är ju verkligen de la crème. Alltså det är ett nöje att följa de unga backarna. Den gjorde ju Byron en ful grej med Owen Power. Och det finns ju i de här stora nationerna backar som verkligen sticker ut ordentligt. Det ska bli högintressant att se Schweiz-Kanada den här söndagskvällen. Om ni hinner lyssna eller se på den innan, så spana in den matchen 2020. Håkan och Jonta är på plats där. Men vi måste ju också spänna blicken i Finland lite. Du såg ju dem igår, Håkan. Jäklar vad de kom ut. Hungriga lejon. Fick 2-0 i mötet med Kanada. Men det räcker inte. Nu möter de Danmark. Snacka om att det kan bli stela handleder för Finland som kommer få slåss ordentligt för att nå slutspel. Hur tänker du?
För det första så tror jag de ser en kvartsfinal mot Sverige som en rimlig möjlighet, va? Och det räcker nog till för att väcka liv i dem idag. Sen tyckte jag de spelade bra första 10 minuter. Jag tyckte de spelade bra relativt länge i matchen faktiskt. Men de var lite fega, alltså de var lite, som jag inte känner igen finnarna på det sättet. De gick inte in i närkamperna, de var inte så här kaxiga till beslutet. Lite räddhågsna att hålla i pucken i vissa lägen. Och de har ingen riktig sån där tung forward som kunde gå i bräschen. Förut hade det här Hartikainen eller Antil eller något sånt där, va. Men de har inte den ledartypen. Granen är lite för seg och lite för gammal för att liksom orka ta den rollen också. Men det är ett kompetent lag. De spelar ju som de alltid har spelat. Och får de ledningen så kan de spela på den. Men de var lite fega alltså. Och det kostade de vinsten igår.
Mattias, är du förvånad? Vi har inte pratat med dig om det, just hur han har gjort det här fenomenet Jukka Jalonen. Han är ju kultförklarad med all rätt. 3 VM-guld, junior-VM-guld, OS-guld. Men nu har han hanterat den här VM-turneringen i och med att han stängde truppen nu när det fanns möjligheter för stjärnförstärkningar, och Finland är mot repet i Österrike som jagar dem också, ska man ha med sig.
Jag ska väl vara lite hård mot Jalonen, för han har haft otroliga framgångar och nu blir det nästan som jag får den här känslan. Han ska gå ut den sista turneringen, ska han göra det på sitt sätt. Och det är det här att jag ska ha mitt lag som vi inte är beroende av så mycket, NHL-spets. Vi ska spela defensivt. Han egentligen går fram och säger att den här förlusten mot Österrike var så bra, för det är först då en grupp är sammansvetsad. Han säger alla de rätta sakerna en tränare ska säga. Men jag menar, för mig så är det att jag tror det kommer bli Sverige, och där tror jag Finland kommer åka ut. Och då är det inte så bra allt det här man har gjort. Men det, han, ja, det känns så att han är stolt. Och det ska han vara, för han har ju de meriterna. Men lite att, ska jag gå ut, mitt sista turnering ska vara på mina villkor.
Men det, och det är precis det, vet. Det är det de snackar om här, finnarna som vi jobbar med också, och finländska kommentatorer. Alltså. Han har ju hamnat liksom i en situation där han egentligen inte kan försvara beslutet. I och med att alltså Lehtonen, det är Rantanen, det är Aho, det är Terravägnen. Alltså det är så mycket folk som hade behövts i det här laget, som är lediga. Sen om de hade kommit en annan sak. Men i det här läget så har han ju hamnat precis i en squeeze. Alltså han kan ju inte försvara sitt beslut, tyvärr.
Nej. Och jag vet inte, man kanske ska ha med sig också. Vi sitter ju alltid så, nu är det VM och det är hett för Sverige, för det är så många stjärnor som har tackat ja. Hockeyfest i Tjeckien, men de två senaste VM-turneringarna, var de gått? Jo, de har avgjorts i Finland. Det kan ju också vara att temperaturen kanske inte är så där vrålhög från de finländska spelarna. Jag vet inte, man kanske ska väga in det på något sätt också. Man lever ju alltid i nuet och tänker så, men Finland är riktigt illa ute, även fast då de besegrar Danmark. Så har de ju Schweiz i sista matchen. Skulle de förlora där och Österrike vinner sina två mot Norge och Storbritannien, då är Österrike förbi också. Så att det är prekärt läge.
Ja, det är det. Ja, men bara för, jag ska tillägga det. Alltså det som det ryktas om lite här då, det var ju det att Rantanen kom hem förra året, så spelade de i det här systemet hos Jallinen. Och Rantanen trivdes inte, eller faktiskt han fattade inte riktigt vad de gjorde och höll på, för att det var så totalt mot skillnaden det han är van vid. Och det där tror jag lätt kan sprida sig lite, och därför tror jag också att han har fått problem att få in NHL-spelarna, för att de här stora stjärnorna som var med förra året inte riktigt fick den här sociala känslan om att det fattades, och de trivdes i gruppen och trivdes med att lira spelet och fick liksom utlopp för sin talang. Så att det kan ligga lite i bakfickan här hos finländska spelarna.
Innan vi går in på Tjeckien, för då måste vi ju också nudda såklart med tanke på det de presterar, de vinner de flesta av sina matcher. Och de har ett våldsamt stöd. Där den som har sett de flest matcher är ju Jonathan Lindqvist. Han kommer med följande rapport.
Hallå, välkomna till en promenad i Pragsolen. Jag är ute och njuter av solen, och framförallt så njuter jag av att inte ha en flintskallig gubbe som kacklar örat på mig 24-7. Kämpa på, försöker att stå ut så gott det går. På tal om kackel så är det ju väldigt mycket snack här i Tjeckien om NHL-förstärkningar. Till att börja med så är Martin Nečas klar. Det här är en spelare som smyger lite under radarn. Spelare i Carolina som har ett starkt kollektiv där inte spelare sticker ut. Tog ett litet steg tillbaka produktionsmässigt den här säsongen, och det ryktas som att han kanske får flytta från Hurricanes. Men det här är en av Tjeckiens vassaste offensiva vapen. Trea i den tjeckiska poängligan den här säsongen efter Pavel Sacha och David Pastrnak, som vi ska återkomma till. Nečas kommer att kunna bidra med fart, med händer, med avslut och ge det här laget en dimension som de har saknat. Om vi ligger kvar vid NHL-statistik så är André Palat den spelare i det här tjeckslaget som har flest NHL-poäng den här säsongen med 31. Så att få in en 50-plus poängspelare kommer att betyda mycket för Tjeckien. Och sen har vi då Pastrnak och Sacha, och framförallt då David Pastrnak som ju är med marginal Tjeckiens största stjärna. Det är otroligt mycket snack om honom. Alla går och väntar på passerna. Kommer han inte? Och när man har varit här i Tjeckien, både nu men även tidigare på Global Series, så förstår man hur stor han är. De flesta jämför honom med Jager. Jag gjorde själv en intervjuserie med diverse utländska NHL-spelare och frågade om vem som var deras favoritsvensk. Och alla sa hockeyspelare förutom David Pastrnak. Han sa Zlatan Ibrahimovic. Och det är kanske en bra jämförelse för svenskar för att förstå Pastrnaks status här i Tjeckien. Lika stor som Zlatan är i Sverige, lika stor är Pastrnak här i Tjeckien. Känns det som i alla fall. Såklart på grund av den spelaren är otroligt bra, spektakulär, men också den här bubbliga personligheten som verkligen smittar. Så David Pastrnak vore en otrolig förstärkning för Tjeckien och för stjärnglansen på den här turneringen. Hoppas verkligen vi får honom. Om vi då ska prata lite om stjärnor här i Praggruppen som jag har hållit koll på, så vill jag ändå lyfta fram en tjeck om vi ska göra en liten topp tre-lista. Och den tjecken är Ondrej Palat. Roman Červenka har ju kanske varit en speciell matchvinnare, framförallt tidigt i turneringen för Tjeckien. Men Palat har varit härförare. Han spelar med en otrolig kraft i spelet. Visar gärna vägen med tacklingar och är också otroligt skicklig med pucken. Det här är en spelare som har gjort över 50 mål i Stanley Cup-slutspel. Och det märks att han är van att leverera när pressen är som störst. Ondrej Palat, moraliska ledaren och en av de bästa spelarna i det här tjeckiska laget, så vi väljer väl honom där. Och på plats nummer två så måste vi ta en kanadick, och många tänker på Connor Bedard, men jag kommer välja kaptenen John Tavares. Han har kommit in med bra energi, han är 33 år gammal och har inte samma fart i fötterna, har aldrig varit snabb heller, men allt han gör är med beslutsamhet, är med kvalitet. Han har verkligen tagit det här kaptensjobbet på allvar. Han vill vinna sitt första VM-guld i sitt fjärde VM. Han har ju vunnit allt annat med landslaget, JVM, World Cup, OS, och vill nu också vinna ett VM-guld. Och han känns som att han verkligen har tagit det på sina axlar att leda det här kanadenska laget. Så Tavares har varit väldigt rolig att se. Men den spelare jag har njutit mest av att följa här i Prag är en annan lagkapten. Det är Roman Josi. Det här kan vara turneringens bästa spelare så här långt. En helt enastående spelare. Ni har sett hur han har hällt in poäng från sin backplats, men det är så mycket med honom som imponerar, inte minst defensiven där han har en kombination av rörlighet och väldigt bra räckvidd. Han är inte en överdrivet lång spelare, men spelar med en jättelång klubba, och i kombination med den där väldigt, väldigt följsamma skridskoåkningen så dödar han så många anfall innan de ens börjar. Perfekt harmade pokecheckar som bara stänger ner anfallen innan de startar, och sen så vet ni ju såklart vad han kan göra när spelet vänder åt andra hållet. Josi, väldigt skicklig med pucken på sitt blad. En av de bästa i världen på att dansa på blå linjen, har ett enormt självförtroende att hålla pucken med små marginaler för att öppna upp yta för sig själv och sina lagkompisar. Och känslan runt Schweiz är att det här kan vara året som de går hela vägen. Jag vet att det inte är det bästa laget på pappret, men de har någonting speciellt på gång. De har VM-slut 2018-2013. Josef var förut med båda de gångerna, så han är sugen på en första titel. Det är någonting speciellt med det schweiziska laget, och Josi är såklart den stora ledaren. Vi pratar om allt han gör vid sidan av isen, eller på isen, vid sidan av isen är han också en fantastisk ledare, en gentleman som för sig med stor värdighet. Så Roman Josi är en favorit där. Det var väl mina tre favoriter att kika på härifrån Prag, där det är väldigt skönt att inte ha Håkan eller Notan i örat.
Jag undrar hur han mår egentligen, Jonta, för det känns som att det är en torktumlare varenda kväll. Ni har varit också, Mattias, tillsammans. Nu är det Håkan som har vårdnaden om Jonathan här några dagar.
Ja, det var bra uttryckt faktiskt, vårdnaden om.
Han gör ett fantastiskt jobb, Jonathan. Hur är det att sitta där inne i O2 eller Prag Arena som det nu heter, Mattias, och se de här matcherna?
Det är ett fantastiskt tryck. Jag brukar inte använda lite stora ord, men det är svårt att beskriva om man inte varit där inne på några av de här matcherna när det är 16 000 plus och taket lyfter mellan varven, för att det är otrolig stämning. Jag berömmer de tjeckiska hockeyfansen, för att det är inte bara att de hejar fram sitt Tjeckien, utan de uppskattar hockey och fina prestationer oavsett vilket lag det är som gör det.
Det Jonathan är inne på, Mattias, nu får de ju förstärkning. Nu vet ju vi då att Netchas kommer, Carolina-spelaren. Vi vet ju inte hur det blir med Sasha och med Pasternak, men vad kommer de bidra med? Vi ponerar att de säger ja, alla tre, nu har de en förstärkning klar. Vad kommer hända med Tjeckien? Vad tror du, Notan?
Ja, men att det är så nödvändigt om deras dröm i huvud taget ska gå i uppfyllelse, för att det här tjeckiska laget har inte imponerat på mig. Så att den här, jag kan bara gå tillbaka till VM i Tammerfors, hur den här, när Pasternak kom då och spetsa till det på ett sätt som vi inte trodde var möjligt.
Håkan, alltså, din reflektion?
Tjeckien är ett litet mysterium för mig, och det kan komma med den här Radim Rolik, nya förbundskaptenen då. Alltså de har egentligen en väldigt, väldigt blek offensiv. Nu gjorde Tomášek sitt första mål här och det fick lite fart på det. Alltså, men jag sa till Jonte efter 10 minuter när vi såg den matchen, men vad herregud, vad håller tjeckerna på med? De har inte en back med i anfallen. Finns det inte en offensiv ride av backarna? Och då kommer man från Ostrava där man har sett det svenska backspelet som egentligen bara liksom, det bara rullar på hela tiden. De är med överallt och det är liksom totalhockey. Tjeckerna har ingenting till, ingenting liknande. De har 3 forwards i anfall. De har 2 backar i försvarsspelet. I mittzon så jobbar de ihop. Annars är de väldigt separerade. Och det finns ingen rytm, tycker jag, i deras spel. Så att, jag tror också att de är jätteberoende av att få någon som liksom lyfter de här så det blir lite spännande. Men då, och sen pratade jag lite med tjeckiska förbundskapten, eller förbundskapten, radiopratarna och tv-kommentatorerna. Och det är klart de säger, ja men vad förväntar du? Ska Ratko Gudas upp med pucken i anfallszon? Det kommer han inte vara, så. Libor Hajdak, nej det är inte riktigt det. Alltså de har inte tagit ut den typen av spelare, så de kommer inte få den typen av spelet. Och då undrar jag om de verkligen kommer vidare från en kvartsfinal.
Vad tror du, Mattias?
Jag har ju också, när jag gjorde rankingen innan, då hade vi förväntat mig en liten starkare Finland. Men jag hade ju Tjeckien på en fjärde plats i den gruppen. Och de har inte imponerat i sitt spel, utan har spelat väldigt krampaktigt. Känner, tror jag, pressen av den här hemmapubliken. Och jag tror de inte tar sig förbi en kvartsfinal heller.
Ja, men det kommer bli, ligger de uppe i toppen också, då får man ju se. Sen vet man ju inte hur starka de andra lagen är. Tyskland vinner ju ändå sina matcher. Det hände ju någonting med dem efter förlusten mot Sverige, så har de ju ångat på därefter. Så att det kommer ju bli, känns det som, lite favoritskap för många i grupp A i kvartsfinalerna, förutom Sverige som är favorit i sin där. Är ju känslan.
Men jag måste bara få lägga in det också till notan, säger alltså. Fantastiskt arrangemang här i Prag. Arenan suverän. Han PA:t, alltså internljudet, det är hopplöst, va? Det ligger på 120-130 decibel. Vi har fått byta hörlurar 3 gånger för att överhuvudtaget kunna höra någonting, va? För att det är sånt jäkla liv. Vi hör ju inte varandra när man sitter, alltså, är 2 decimeter från varandra för ett sånt jäkla liv. Men sen är alla lite småfulla. De går och äter sina kalabasser och chorizos, allting de käkar här. Men jag har inte sett ett enda slagsmål. Jag har inte sett en enda dispyt, alltså. Det är folk som går klädda i matchtröjor. Det är folk som är väldigt tydliga med vilken land de kommer ifrån. Vad de håller på för lag och hur engagerade de är. Men inte en enda liten skärmytsling har jag sett. Alltså. Det måste jag ju bara lägga upp en spontan applåd till hockeysupportrar. Ni är för jävligt roliga att ha med på plats.
Ja, och för spelarna måste vara helt underbart. Okej, en NHL-säsong, det kan vara bra tryck, men det är inte det här trycket. Nu blir det ju liksom tryck mot ett lag. Lettiska fans, tjeckiska fans, schweiziska. Det måste ju inspirera spelarna på ett sätt. De är inte vana vid det heller, Mattias, eller?
Nej, det blir, tror jag, för många väldigt positiv upplevelse just. Och det var ju kul att komma hit till Ostrava i Prag. Så där får jag ta del av de här fantastiska tjeckiska fansen som är egentligen bara stora hockeysupportrar. Men här i Ostrava, det är ju då är det ganska nära både för de tillresta polska fans, och du har slovakiska och lettiska, så att det blir ju lite så här festivalstämning. Det är trummor och det görs vågen. Vi hade till och med vår tyska kollega, han var med i vågen igår från kommentatorplats, för han blev så medryckt i känslan på läktaren här, så att det är hockeyfest både i Ostrava och Prag.
Ja, det är underbart, och då var det ändå Sverige-Lettland som spelade. Det måste man ge lite cred till den där tyska kommentatorn. Alltså, nej, men det är underbart att följa, och det är ju hockey-VM, det är så det ska vara. Och även här hemma då, när jag tittar ut, ni ser ju hur röd jag börjar bli här nu. Det är ju jättetemperatur här, och ändå så följer folk hockey-VM. Det har blivit lite nostalgi och lite tradition över det. Du, så här slutet av en podcast behöver man ju lite extra energi. Så varför inte släppa pucken till Erik Granqvist och hans power ranking?
En power ranking då från Bulten på hotellrummet. Utsikt Avicii Arena, håller på att renoveras. Redo för VM 2025. Det blir en höjdare. Liksom det vi ser festen i Tjeckien. 125 år med hockey CCM, 9 dagar med hockey VM. Och det är dags att göra den här power ranken med bara några dagar kvar till slutspelet startar på torsdag. På tredje plats, det här spelas in söndag morgon. Om David Pastrnak tackar ja som vi väntar och tror, Netschas är klar, Sacha, då kommer Tjeckien framburna av sina fanatiska fans aspirerar om guldet, helt klart. Senast var 2010, då var Jäger med i laget, och nu är det då förhoppningsvis Pastrnak som kan leda trupperna ända fram till guldet. Tredje plats just nu för mig. På delad andra plats, de ska mötas ikväll med start 2020 på TV6 via Play, Schweiz mot Kanada. Det är 2 jämbördiga lag som jag ser det just nu. Schweiz med Josi i toppen av poängligan, backgiganten, vi har Fiala, vi har Hischier, Genoni i målet har spelat stabilt. De kan mycket väl ta sig hela vägen. Kanske en repris på finalen 2018 då, när Sverige vann den senaste medaljen i ett hockeymästerskap. Eller blir det Kanada? Binnington i målet tog en viktig seger mot Finland igår. Gjorde några matchavgörande räddningar. Och sen har vi veteranen, kaptenen Tavares, som visar vägen. Hagel, Dubois. Och sen där bakom Connor Bedard. Poänglös i två matcher, men när hans krut blir torrt, då kan han helt plötsligt göra hattrick och det bara smäller. Så Kanada, regerande mästarna, andra plats. Men på första plats, Tre Kronor. Fem segrar så här långt. De lever upp till favoritskapet som vi alla sa inför turneringen. Hockeyhjulet snurrar. Alla bidrar. Allt ifrån stjärnorna som Hedman Karlsson till från Pontus Holmberg, Marcus Pettersson. Hockeyhjulet snurrar verkligen och alla chippar in och gör det de ska. Men som vi vet, det är på torsdag det gäller, den kritiska kvartsfinalen. Men förhoppningsvis är alla redo då för vad som krävs, för det finns ingen andra serv då. Men det är några dagar till dess. Nu njuter vi av Schweiz mot Kanada ikväll. Och sen så blir det ju Sverige mot Frankrike imorgon i det öppna studion 15.30. Ja, Niklas, du känner mig. Du visste jag skulle ranka Sverige som etta. Andas och njut.
Tack så mycket för det, Erik. Som ni ser och hör i VM-studion imorgon 15.30 måndag, alltså när det är dags för Sverige att möta Frankrike. Sverige är där uppe i toppen av powerrankingen. Ska de vara det, Mattias?
Det ska de vara. Det är enda laget som har gått igenom den här turneringen utan någon poängtapp. Så att välförtjänt.
Håkan, du stiger upp från din svit där nästa söndag, alltså om en vecka. Då har du en VM-final framför dig. Du har även en bronsmatch. Vilka kommer vi se i den VM-finalen då?
Ja, då. Jag ska säga Sverige-Schweiz då. Schweiz tycker jag har imponerat. De har lite problem på målvaktssidan, och övrigt så har de fått precis vad de ska ha, va? Och de har haft stolpe ut nu en 3-4-5 turneringar som vi har sett på sistone, där de har varit snubblande nära att gå hela vägen. Och är det någon gång de ska göra det, för nu har de egentligen samlat ihop allting de har, så är det faktiskt den här turneringen. Och det är jäkligt mycket schweizare här också, så det är lite halvt hemmaplan. Jag fattar inte om schweizarna har flyttat alla sina stålar till Tjeckien nu, men nej då. Det är mycket schweizare här alltså.
Det är väl nästan så de går plus och resa till Tjeckien. Det räcker med räntan på deras schweiziska bankkonto, så kommer de hem.
Ja, det är säkert.
Så mycket, det var gratis. Ja, vad kontrar du med, Mattias? Sverige-Schweiz, säger Håkan. Final 2018, vad säger du?
Ja, det är ju svårt att inte, efter att ha sett Schweiz nu i en vecka här i grupp A, och jag är imponerad av dem. Men jag kan ju inte hålla med Håkan med allt här, men återigen så gillar jag ju det Kanada besitter fortfarande, som Håkan fick uppleva igår. När de börjar trycka på gasen, så är det inte att det är en, två spelare de lutar sig mot, utan när de får igång kollektivet, då är de läskiga att spela emot. Så att jag tror på Kanada-Sverige i en final.
Åh, en drömfinal också. Nej, men det är nu det stegras. Det är nu det börjar på riktigt här, när slutspelet kommer igång då på torsdag. På tal om slutspelet, glöm inte bort att ställa en kapp också. Det är igång. Vi har ju en Game 7 där borta efter att Edmonton har kommit tillbaka i mötet med Vancouver. Och det blir en hemmafight då för Canucks i den sista där. Det är ju redan klart att Dallas står där, din gamla organisation, Mattias, i en semifinal mot din gamla organisation, Mattias, på den andra sidan, Rangers mot Florida. Så att det här får väl dig att dra på mungiporna, notan.
Ja, jätteroligt att se båda de här lagen. Dallas hade jag ju tippat till final från den västra konferensen, medans Rangers, nu går de som tåget. De blev lite skakade av Carolina här, men visade mycket karaktär och är nu mot Florida, som självklart blir en tuff utmaning. Men jag tror Rangers är tillräckligt bra form för att ta sig till den här Stanley Cup-finalen mot Dallas.
Vad tror du, Håkan? Du ser att jag har Rangers-kepsen där upphängd, va?
Ja, jag har faktiskt i min bracket så har jag Rangers-Dallas i final faktiskt. Rangers som vinnare. Jag har också Edmonton Dallas i en andra semi, så jag tror ju att Edmonton slår Vancouver nu. Så att ja, det är möjligt. Jag har en möjlighet att gå fyra in här på bracketen, va? Så att jag hoppas ju på Edmonton och sen tror jag på Rangers Dallas i final.
Men Håkan, du vet att man får inte ändra en bracket under
Jag har inte ändrat en bracket. Nu har du jobbat med grana för många som har sju stycken som man plockar fram liksom den. Va? Jag har lagt in en, den ligger där från början till slut.
Ja, det är underbart. Vi saknar er hemma också. Vi har lite sådana här nostalgiska prylar till när ni kommer hem.
Vad läckert. Ja, läckert.
Jag visar upp en liten Jofa-tröja. Så den finns där. Ja. Sen finns det en tröja där det står nummer 22 Södergren. Som CSM har tagit fram också, sådana här nostalgitröja. Jag har en till dig också, Notan. Det finns två stycken.
Åh, grattis Notan. Grattis. Någonting att ha på landet.
Då vill jag ha nummer 22-tröjan. Ja, det... Jajamän, den bär jag med stolthet. Ja,
den är säkert lite stor för dig, så du får träna upp det lite så du kan bära den.
Det är väl VMs roligaste kommentar faktiskt.
Jag får köra den i torktumlan.
Ja, när Sam Hallan var uppe i studion och Håkan lite snyggt la in. Jag har ju varit med om sådana här matcher tidigare när Sverige hade haft pucken 99%. Det var väl i mötet mot Tyskland, tror jag det var. Vi har ju mött AIK massvis med gånger. Då var det ju samma moment i spelet. Jag vet inte om man förstod den samma, om man kopplade
den. Han gjorde det, för han är ju AIK det här, Sam. Han är ju...
Exakt, det jag menar.
Alltså, jag såg i blicken bara, jag drog han i armen också lite. Jag kände liksom att han skrattade till lite.
Ja, Notan, du får ge igen. Nu har du möjligheten att prata lite AIK i studion med Sam också när du har honom tillsammans med Peter. Och det kommer ni få i morgon måndag 15:30 match alltså med Frankrike. Och sen så avslutar Sverige på tisdag med möte med Slovakien. Men hockey-VM fortsätter ju även den här söndagen. Mängder med matcher. Vi slår ett slag för Schweiz-Kanada framförallt då på kvällen. Så då har vi Slovakien mot Lettland. Är det den du jobbar med, Mattias?
Ja, vi kör Slovakien mot Lettland.
Han redan innan matchen.
Vi såg Slovakien mot... Ja, vi får pröva igen. Hör ni mig nu eller?
Vi hör dig, Mattias.
Den här matchen gjorde igår då med Slovakien mot Frankrike var faktiskt en liten trött tillställning från slovakernas sida som såg väldigt oinspirerad ut. Jag hoppas att de har lite mer inspiration när de tar sig an letterna, därför annars blir det precis som igår. Den största behållningen var publiken på läktaren.
Ja, det är ett nöje att följa er och samarbeta med er. Och vi har också skrivit historia, precis som Tre Kronor har gjort. Vi har gjort en Viaplay VM-podcast från Vallentuna, från Ostrava, från Prag. Jag kan lova att det aldrig hänt i podcastens historia någonsin att just den trion har samarbetat. Men tack Håkan, tack Mattias.
Tack själv, Vallentunas.
Tack så mycket.
Jag ska inte säga vad jag tänkte. Nej, bra. Jag ska ut klippa gräs och rensa lite ogräs här nu, vet du. Så att det hårda livet på hemmaplan fortsätter, så får ni njuta av glamouren där i VM-bubblan. Och så tackar vi alla tittare och lyssnare för att ni hänger med på den här podcastresan. Det här var avsnitt 6. Det kommer bli 10 stycken innan VM-turneringen avslutas då nästa söndag. På återhörande, ha en fortsatt trevlig helg och dag. Vi hörs och ses. Hej!
Sändningen presenteras av Nya Expect, odds och casino i mobilen.